ut och dansa.
Gud ja.
Med mamma.
Ja.
Nej.
Skulle du ta ut morsan och dansa i en hotell?
Ja.
Fan vad coolt. Mm.
Är du lika hård mot morsan också? Nej, förlåt? Nej. Är du lika hård mot mamma då?
Ja, just det.
Nej, mamma. Det där är inte rumba.
Nej, tvärtom faktiskt.
Okej, du uppmuntrar henne.
När jag dansar med min mamma så kan hon vända sig till mig. Du är lite hård i händerna, älskling. Ta det lite mjukare.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Vad sa du?
Hej, säger jag. Välkommen till podcastversionen av Dilemma VIP-hyddan. Där vi har en exklusiv inledning som du inte hör i radion. Och vi tänker ju prata om lite personliga dilemman här idag. Faktiskt mitt eget.
Oj, oj, oj!
Nu blir det allvar.
Efter det här inlägget då, där ni har analyserat mina demoner, så fortsätter programmet som vanligt.
Och, kanske.
Ja, jo då. Det kommer definitivt att göra. Och du som lyssnar ska skicka in dina dilemman på dilemmatmixmegapol.se. Stora som små. Sya panelen här sina tips och synvinklar på era bryderier. Panelen idag då. Kroppsspråksexperten Henrik Fexeus såklart.
Hej.
Välkommen. Hej. Josefin Crawford, podcaster. Hej.
Hej.
Och Tony Irving tillbaka igen.
Ja, hej.
Kul att du är här.
Tack.
Ja, just det. Jag har ett litet dilemma. Jag slänger ut det rakt ut så får vi se vad ni säger. Jag går lite grann. Jag är i valet och kvalet om jag ska raka av allt hår på huvudet.
Mm.
Någonstans. Då kanske ni tänker, det är på tiden. jag har inte tyckt att... Vissa säger att det varit på tiden kanske 10-15 år för mig på något sätt. Men jag har ändå valt att inte göra det. Som en slags trotsgrej.
Mm.
Och min idé... Jag såg på Ljust och fräscht och Henrik Schyffert hade en teori.
Mm.
Att om man de killar som ofta är 35-40 och så plus rakar sig på skallen är för att de är rädda för att ha fel frisyr. För att de har så pass lite hår så de har inte så mycket valmöjligheter att göra något. Så då rakar de hellre av allting för att inte vara fel. Vilket är en ängslig handling, tycker jag.
Mm.
Så min teori, och jag håller med henne, för jag har tänkt så. Jag vågar stå upp för att jag kan ha fel. Så jag hänger kvar vid min frisyr.
Mm.
Är det så att inte, jag har inte överkam, ska jag säga då till lyssnarna. Så då hade jag nog slängt.
Ja, du har lite mer rakt upp.
Mm. Säger hon med ett hånfullt leende.
Nej, det var ett varmt leende.
Ja, det finns ju många fördelar med raka av allting. Det är så får man ju liksom, man döljer då helt enkelt om man kör med höjvel att man är tunnhårig.
Det gör man inte.
Ja, man kan göra det om man kör riktigt hårt.
Som du polerar.
Vaxa skallen. Ja. Mm. Och sen så tar man ju bort gråa hår också, vilket är trevligt. Ni skäms ju inte för det då uppenbarligen.
Jag är helt grå, jag skäms inte ett dugg för
nej,
det.
Nej, tvärtom.
Vissa gör det och det är därför
gör de rakar skallen. Gör du det, Anders? Skallen.
Nej, jag gör inte det. Okay. Jag har väl inte grått hår där.
Nej, men i teorin.
Okej, det här är lite känsligt, förstår ni. Jag måste fråga er, tycker ni att jag ska göra det? Med de här bevekelsegrunderna och den här bakgrunden som jag då har gett. Ska jag våga ha fel, så att säga? Genom att ha kvar min så att säga, låtsasfrisyr. Eller ska jag ängsligt raka av allting?
Alltså,
för att underminera det här att kunna ha fel.
Jag tycker det är ganska svaga bevekelsegrunder för att raka av det. Jag har inte förstått varför du skulle vilja raka av det. Du får vara tydligare där, känner jag.
Ja, alltså anledningen till att raka av det är att min gräns går någonstans vid att har man lite grann i alla fall på toppen. Va? Om man har en fullständig så att säga rak. Det finns ju någon som har det. För mig är det tragiskt. Det är en tragisk herre, tycker jag.
Som har vad?
Som har bara hår på sidan. Jaha, alltså helt kall.
Okej, okay, det är den du
halv
efter
månen. Ja, precis. Där vill jag inte hamna. Men jag har tillräckligt mycket för att kunna inbilla mig själv. Men jag kanske, lever jag i en falsk verklighet?
Så alltså, du är ängslig redan nu?
Jag måste ju bara ha ett dilemma. Vad säger du?
Nej, jag tycker inte att jag ska raka av dig.
Nej.
Inte om du inte känner att det är självklart.
Jag har gjort det en gång, ska jag tala om. Vad säger Jossa?
Nej, jag har mycket att säga om det här. För det första är det roligt att, att du så här Schyffert sa någonting och då bara okej.
Okay, det är sant.
Nej, inte alls, inte
och
alls.
Hur mycket flint har han om
nej,
jag får fråga?
Inte alls så, utan han satte faktiskt en ganska smart analys på det som är lite mer filosofisk, att han drog nämligen likhetstecken mot sin egen möblering hemma. Ah. Han är rädd för att möblera fel, så därför har han en väldigt minimalistisk.
Okej. Okay. Ja. Jag fattar, och det var säkert smart sagt. Det jag vill säga är så här, nej. Embrace din hårväxt. Jag tycker att det är coolt med killar som har kvar håret trots att de börjar bli lite tunnhåriga. Jag tycker det finns någon pondus i det. Jag tycker det känns väldigt ängsligt med så här, oj, nu blir jag lite flint, då måste jag raka av mig. Jag har en polare och vän, och han är även artist, och han är typ en av de absolut tuffaste människor jag vet. Och han är alltså yngre än mig, 30 plus. Mm. Han har helt flint. Han har precis det där du sa, hår på sidorna. Mm. Han ser så stenhård ut. Han bara går upp på scenen och bara typ i någon konstig träningsbralla och bar överkropp. Och är så jävla snygg i det. Mm. Och tänk så här, Jack Nicholson, tänk Phil Collins, tänk... Alltså det finns så många som... liksom bara, whatever, så här är det. Och jag gillar det, faktiskt.
Till och med folk med överkam som har en lång hästsvans också.
Ja, det
kan man tycka så att det krävs rätt mycket stake för att gå ut med det där.
Och det säger någonting om den personen.
Vad säger Tony Irving?
Men grejen är för mig, när du säger det här att raka av dig håret, jag får det här medelålders bög, vill vara ung-känslan för alla böger som är mellan 40 och 50. Mm. Raka, som Andreas Lundstedt. Mm. De rakar av sig håret för att försöka vara... trendig och ung igen. Det har blivit någon status med det. Så för mig, jag kan inte säga det är en medelåldersbög status med det. Så säger jag det från en annan synvinkel. Jag säger, du ser mycket bättre ut med den hår du har.
Okay.
Jag tycker det, låt det vara. Du har lite pondus, du är snygg som du är, lite små sexig. Det funkar jättebra för dig.
För det.
Men i värsta fall så kan du göra som jag har gjort och transplantera allting. Det funkar lika bra också.
Har du gjort det? Alltså?
Allt det här är falskt. Jag har haft 3 operationer.
Skojar du med mig?
Nej, inte dugg.
Wow.
Men alltså, hur går man då in med man tar hårsäckar från arslet typ och under armarna och sen så
låter dumt, de tar det bakifrån men de tar det bakifrån
och
stoppar det här upp. Det är som att flytta på gräset, det går jättebra
och då får man göra en ansiktslyftning
men det gör inte väldigt ont och ta hårsäckar från något ställe på kroppen och sen,
men då får man säga, du kan raka det, du kan låta det vara, du kan transplantera det.
Men jag vill att du behåller det också, för att det är ju igenkänning på dig. Alltså i fredags var jag ute på stan ganska sent och ser på flera mils avstånd, Anders.
Nu gör jag ju 202, så det är helt
men då, även de där små, det där tussiga där högst upp, det är
vattenkrassen,
ja.
De svajande vassen.
Titta, där är Anders, vad kul. Alltså, nej, du får aldrig
men
ta bort
det. Det är också så här, Anders, att det är ju, som jag är inne på, det är ju ett signum. Alltså, det här att raka av sig håret, det är... Oj, nu kommer jag få skit för att jag använder ordet. Men det är ju väldigt Svensson, det är väldigt dressman. Alltså det är sådär, alla i ljus beige chinos i 29-årsåldern har rakat huvudet. Och i värsta fall har de lite skägg också.
Men det är analysen av att de är rädda för att ha fel ganska bra, tror jag.
Jo, men grejen är att om du gör det så kommer du bli inlämnad i dem. Och du identifierar ju inte med den gruppen av människor. Nej.
Plus att jag har slutande panna, så jag ser ut som en slags tysk lägervakt om jag tar mig.
Jag rakade alla håret när jag var 30. Ja, det var inte
alltså, jag tyckte, inte att han sa ut så, men alltså, Lasse Kronér passar inte heller, tycker jag. När han rakade av sig hår så blev det så här konstigt på något
sätt. Nej, men han ska ha det där lite tussan ovanför öronen. Jag tycker det är någonting lite
lyssnar
härligt
du Lasse,
med det.
Lyssnar du Lasse, så låt det växa på sidorna.
Ja,
man vill inte så vill vi ha dig.
Som ett ollon vill man inte se.
Nej, det vill man inte. Inte den färgen.
Men ett litet
hål på gässan. Konstigt.
Va? Jätteotrevligt.
Ja, verkligen. Ja. Och vad blev det? När man har polus i sin förhud.
Jag ska få släppa i den här metaforen.
Man kan ju inte ha en polo högt upp, det blir jättegående.
Ljusare rosa polo som korvar sig.
Ja, precis.
Och så kan man liksom, titt ut.
Jag tror att det har kommit fram att jag inte ska raka mig överhuvudtaget.
Nej.
Tack så jättemycket. Jag känner mig otroligt tillfreds med er analys. Och nu, kära lyssnare, så fortsätter programmet som vanligt. Hej, Dilemma-panelen. Jag heter Mark. Ni är grymma. Jag har varit tillsammans med min flickvän i 4 år och vi älskar varandra väldigt mycket. Men jag har ett problem. Jag får inte ifrågasätta henne. Om hon har gjort något och sen frågar mig vad jag tycker om det så blir hon arg om jag inte säger att det är jättebra. Jag har sagt att hon har väldigt stora bekräftelsebehov och att jag måste få säga vad jag tycker. Men hon vill bara att jag ska säga, åh vad duktig du är. Om jag ställer en kritisk fråga eller säger vad jag egentligen tycker, så blir hon alltid arg. Jag är absolut inte en perfektionist, men om man kan förbättra något så vill man ju veta det. Så mitt dilemma är, ska jag blint berömma min flickvän varje gång hon gör något, eller ska jag säga vad jag tycker, undrar Mark. Vad säger Tony Irving?
Men du ska alltid säga vad du tycker. Det är en del av min filosofi. Det gör jag med. Alltså, du säger vad du tycker.
Hon blir arg. Han kanske undviker ett bråk genom att inte säga vad han tycker.
Ja, men då har vi två extrem här för mig. Vi har den här behov av att säga hela raket och sanningen hela tiden. För det är lite problematiskt när man är en sån person. Sen har man den andra som har lite svårt att ta emot en rakt sagt sak och är lite behov av bekräftelse. De två tillsammans är ett bekymmer, så de behöver ha en rejäl diskussion.
Okej.
Terapi.
Rensa luft. Vad säger Jossa?
Jag har varit med om såna här relationer också, och det är så jobbigt, för jag älskar att prata, diskutera och argumentera utan att bråka. Men det är väldigt många som får för sig att bara för att man är ihop så ska man vara någon slags enhet, och alla diskussioner handlar om att någon ungefär ska vinna och få den andra att tycka likadant. Det tycker inte jag. Så att det här är ju jätteproblematiskt. Jag tycker, precis som Tony, det är klart du måste säga vad du tycker. Sen är det här en personlig tjej, eller vad säger jag, känslig tjej som uppenbarligen behöver lite gulligull också. Mm. Och jag tycker det han får försöka göra, det är väl att liksom väva in gullandet.
Väva in kritiken med lite socker helt enkelt.
Ja, att man liksom lite... För att annars så kommer han krokna på henne, och då kan han bli ihop med mig istället, tänker jag.
Bli särbo.
Och bli särbo med mig.
Och bli särbo med Jossa.
Ja,
vad säger jag, Fixius?
Nej, men vår brevskrivare där, han gör ett antagande. Han säger att om man kan förbättra någonting så vill man ju veta det. Alla vill inte det. Och jag tror att det är så självklart för honom att det är så. Jag håller med, jag tycker personligen samma sak. Men jag tror att det för honom är så självklart att det är så. Det gör att hans sätt att ge sin feedback kanske inte är den mest skonsamma för den som tycker att det är lite jobbigt. Utan vad han ska, jag tycker inte han ska backa det här, men vad han behöver göra är lite det som Josefin var inne på. Var inne extremt tydlig på att det här är min åsikt. Jag förstår att du har säkert tänkt på ett annat sätt kring det här. Så att han dels skiljer sak från gärning. Att nu pratar vi inte oss som personer, vi gör inga värderingar i det här. Vi tittar på vad det här nu är, själva prylen. Liksom. Och sen också vara tydlig med att bara för att jag nu tycker det här betyder inte att jag har rätt. Så att han hjälper henne att skilja på det.
Ja, just det. Är det skillnad på ifrågasätt och kritisera?
Ja.
Vad är skillnaden?
Det är ju jättestor skillnad.
Berätta.
Att kritisera, det är ju att klaga på någonting. Medan att ifrågasätta, det är ju mer en undran, en nyfikenhet. Det är positivt laddat.
Jag skulle säga precis tvärtom.
Ja, det är precis. Du uppfattar det precis tvärtom. Men är det inte det som... Finns det personer som uppfattar kritik som att man ifrågasätter hela deras existens?
Ja, men det är för att man tror att kritik per definition är negativ. Det behöver absolut inte vara. Det är bara att den ofta... får vi negativ kritik, men det finns ju också... Kritik betyder ju egentligen... Det är därför man har börjat använda ordet feedback. Därför att ordet kritik har blivit så förstört. Men det egentligen handlar ju bara om återkoppling.
Men han känner väl att han vill känna sig fri i sin åsikt. Han vill kunna säga något utan att bli tredje världskriget.
Men vet du vad? Han är lösningsorienterad, vill jag säga också. Ja, det handlar om det. Att
pragmatiskt.
Om någon säger till mig så här... Ja, men fan. Ja, det är så jobbigt på jobbet för det här. Och jag känner mig så dålig på grund av det här. I min hjärna blir det så här, aha, nu måste vi hitta en lösning. Istället för att säga, åh, stackars dig.
Tony vrider och säger.
Ja, för jag är en person som väldigt ofta säger vad jag tycker på en oskönt sätt. Det kommer ut bara som utan att jag formulerar mig ordentligt. och jag har lärt mig med mig själv vissa gånger att det handlar inte så mycket om den som sitter framför mig. Det handlar väldigt mycket om vad jag vill få ur mig. Och jag har varit tvungen att jobba med det väldigt hårt. Det kan vara så att för honom, han är så upptagen med att få ut vad han vill förmedla att han tar inte hänsyn alls till hon som sitter på andra sidan. Så det kan vara med att...
Men tycker du att han ska linda in i socker, eller tycker han ska vara rak som du är?
Nej, men jag har lärt mig att vara rak som jag var. Jag försöker bli bättre på det, för det är skadesamt för din vänskapskrets. Du tappar dem väldigt fort.
Ja, precis.
Men jag älskar ju den här rakheten, men det är precis som Tony säger, att vissa klarar inte, vissa blir ledsna och känner sig attackerade. Så man måste ju vara lite försiktig ibland hur man uttrycker saker.
Ska han säga vad han tycker rakt upp och ner, ja och nej?
Go on, ja.
Ja.
Linda in dig socker.
Linda in dig socker, fixas.
Ja, men var smidig.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till
dilemma@mixmegapol.se.
Nästa mejl är från Josef. Han funderar på att göra något olagligt för att inte ställa till med ett familjebråk. Oj. Under julhelgen.
Yes!
Ja. Lite in i linjerna. Vem har inte lekt med tanken?
Nej, men jag tycker att, alltså,
lite olaglighet att pigga upp så här jultid, eller?
Faktiskt.
Alltså.
Nej, men jag vet inte. Ibland så kan man ju känna sig lite lurad av samhället. Det är så mycket regler och grejer. Alltså,
man vill ha det här pirret i magen när man gör det olagligt, eller?
Ja, alltså lite så här win. Förstår du? Winning. Så.
Nej, jag förstår inte.
Jag tar ställning när vi har hört brevet, okej.
Okej, nu så. Hej, dilemmapanelen, jag heter Josef. Jag är 20 år och bor hemma. Jag gjorde en väldigt dum grej för ett tag sedan och körde bil alkoholpåverkad. Jag åkte fast och fick mitt körkort indraget. I vinter så ska vi åka till vår stuga för att fira jul med hela släkten. Min familj kommer att åka upp redan på onsdagen, men jag måste jobba på torsdagen. De föreslog att jag skulle låna mammas bil och köra upp själv på torsdag kväll efter jobbet. Det skulle inte ha varit något problem om jag haft ett giltigt körkort. Mina föräldrar är väldigt känsliga och laglydiga av sig. Min mamma kommer bli upprörd och knappt vilja prata med mig, och det kommer förstöra hela julhelgen om jag säger att jag har blivit av med körkortet för rattfylla. Att berätta sanningen är inget alternativ. Men jag kan ju inte köra 50 mil utan körkort. Vad tycker ni att jag ska göra? Man kan själv ha svarat att berätta sanningen är inget alternativ. Men ni kanske kan få honom på andra tankar. Vad säger du, Fixeus?
Jag tänker så här, om inte annat för hans egen skull. Jag är ju övertygad om att den här bilfärden, om han skulle genomföra den, kommer ju vara den säkraste bilfärd han gör i hela sitt liv förmodligen. Mm. Men om han skulle åka dit igen, det är mycket kontroller ute på vägarna i juletid, då är det ju inte kul. Mm. Så redan där så känner jag att det är alldeles för farligt att genomföra det här. Och nu vet ju inte jag vart de ska fira jul. Men jag tänker att det är
50 mil bort.
Jo, men det finns förhoppningsvis något annat sätt att ta sig dit. Sen hur han ska förklara för mamma att nej, men jag tar tåget, kan ni sen komma och hämta mig de senaste 7 milen eller sista 7 milen. Det, där är jag inte riktigt klar. Men jag tycker inte att han ska sätta sig i den här bilen just av risk för det sitt eget körkort.
Känner han nog själv. Men tycker du att han ska berätta?
Ja, var det det som var dilemmat? Men jag har ju redan sagt att han inte kommer göra. Så det var inte...
Kan jag ställa frågan till dig? Hade du börjat?
Ja, det hade jag nog gjort.
Du hade gjort det?
Mm. Klädsamt skämt som en hund. Men det hade jag nog känt att...
Okej, okay. Ja. Josefin Crafoord?
Ja, berättare tycker jag till att börja med. Och jag som är ganska pro då, olagligheter. I just det här fallet så skulle jag nog avråda. Ändå.
Från att berätta från att dricka och köra
från
igen.
Att ta bilen och köra utan körkort. Mm. Det låter inget bra.
Vad ska han ha för anledning då?
Shit. Alltså, det finns en till grej här. Om man tar bilen, då måste han ju sen köra hem också olagligt med familjen i bilen. Han måste köra hem alla också.
Fast det kan han inte säga. Då kan han ju ta lite punch och så att jag kan inte köra.
Ja, så låter han någon annan pappa köra.
Tony Irving, vad säger du?
Ja, jag säger så här. Det här börjar bli en mönster av att bryta lagen. För han har redan brytit lagen en gång genom att köra bilen när han är påverkad av alkohol. Mm. Så att våga ta bilen en annan gång utan körkort, det betyder att det är 2 gånger han bryter mot lagen. Mm. Sen finns det en annan grej. Jag vet inte hur det är i Sverige egentligen, men jag tror inte bilens försäkring gäller om han väljer att köra utan körkort heller. Mm. Så det finns en annan sida också. Raka han har en olycka i bilen så kan han skada. Det bästa är grow a pair. Sitta ner med din mamma. Säg till din mamma, look, jag fuckade upp. Jag har tappat min licens för att jag körde med alkohol. Kom inte det händer igen. Så någon måste komma ner och hämta mig på torsdag. Mm.
Ska han berätta detta alltså för sina föräldrar som är laglydiga och mamman kommer gå i taket. Men julen är förstörd.
En gång är ingen gång.
Fast det tycker inte mamma här, va?
Nej, fast jag tror att mamma kommer tycka det mycket mer än om det blir 2 gånger hon får reda på det. Och till och med kanske han blandas in i en olycka på något sätt. Alltså då är det katastrof. Han kommer aldrig förlåta sig själv.
Kan han inte bara sjukskriva sig då? Och så säga att ja.
Alla får komma till honom.
Nej, men att ta sjukskriva sig på och sen så jobbar han inte utan han åker med familjen på onsdag.
Ja, så tänker jag.
Så slipper han att berätta.
Det var en bra idé.
Jag tycker inte han ska berätta om du frågar mig. Men, ja.
Nej, men jag tänker så här, att det måste finnas en anledning till att han verkligen måste jobba den där torsdagen som han inte kan komma ifrån. För annars så känns ju det som det bästa alternativet.
Ja, men smakar det så kostar det. Så du har ju en eventuell rattfylla att berätta för mamma i andra.
Jo, men jag tycker din idé är jättebra där, Anders. Mm. Om det går att bli av med den där jobbtorsdagen och åka upp på onsdagen med familjen.
Okej. Okay. Så först säger du att han ska berätta för mamma, sen hör du en idé som jag har bara out of the blue, och då håller du med mig, fick
jag. Ja, men det var, du introducerade någonting som han sa att han egentligen inte kunde göra. Men om han nu kan göra det, så är det en bättre lösning.
Okej. Du får sista ordet här.
Vad ska jag säga? Nej, jag tycker bara erkänn, och mamma kommer över det ganska snabbt, tror jag. Mm. Jag tror det.
Mamma är nog mer storsynt än du tror, tycker både Tony och Jussan.
Hade han inte haft körkort från början överhuvudtaget, då hade jag sagt kör.
Men då om man va?
Va?
Ja.
Den här U-svängen kändes härlig.
Men vad jag menar är, om han kunde köra bil,
men då är han redan en outcast.
Nej, men liksom, då är det ändå lite så här,
det är bara ett halvår till på Kumla som, ja.
Fast allt det här med som Tony pratade med försäkringen, allt det där är ju fortfarande giltigt.
Mm. Jo, men om man inte hade åkt fast, menar jag, som jag sa, en gång ingen gång. Okay.
Jag tror inte vi ska syna Jossan här. Nej. För att det finns täckning bakom den här. Prata med morsan. Prata med morsan, hon kanske är storsint. Det är jul. Och programmet heter Dilemma, och Carl har skrivit hit. Hejsan Dilemma-panelen, vi är tre vänner som umgås väldigt mycket. Två killar och en tjej. Vi går i samma klass på universitetet och gör mycket skolarbete tillsammans. För några veckor sedan så visade det sig att jag och tjejen i trion gillar varandra lite mer än vänskapligt. Vi har haft sex och har träffats några gånger i smyg. Hon är väldigt noga med att vi inte ska säga något till vår gemensamma kompis. Hon har en helt obekräftad teori om att han är lite intresserad av henne också. Men jag har aldrig sett några bevis för det. Hon vill i alla fall att vi inte ska säga något till vår kompis så här tidigt. Men just nu så vill jag ju träffa henne utan att vår tredje kompis är med. Då måste vi ljuga och hitta på saker så att han inte förstår att vi ses i smyg. Dessutom så kommer han bli sårad av att vi undviker honom. Borde jag berätta för vår kompis om oss eftersom jag är obekväm med att smyga? Undrar Carl. Tony, vad säger du?
Ja, du ska säga någonting till honom direkt, för antagligen så ligger hon med honom också och säger samma sak till honom.
Du tror det?
Jag är ganska säker på det.
Vad bygger du det på?
För det är någonting som jag hade gjort när jag började. Nej, men personlig erfarenhet vet du mig. Nej, men det
var ligger både med honom och henne.
Ja, faktiskt, det hade jag gjort i den åldern. Men nej, men det låter som när man har tre personer, en säger hela tiden berättar inte för den andra, berättar inte för den andra. Den personen som säger berättar inte har kontroll över den situationen genom att försöka hålla de andra två separat.
Okej. Okay. Vad säger Jan Hustan och Jossan?
Ja, alltså, det kan vara så som Tony säger i värsta fall, men det kan också vara så att den här tjejen är lite så här, hon gillar den här uppmärksamheten som hon får även från den andra killen, att det kan vara det handlar om, att, och att hon är orolig för att det kanske ska bli något jiddrigt mellan de två om det kommer fram. Jag har också lite varit i den här situationen en gång för väldigt länge sedan.
Kan jag faktiskt tänka mig varför.
Och det blir väldigt speciellt. Och då var det liksom lite uttalat att jag och en av dem var lite så här öppet med varann. Men den andra var det lite mer hemligt med.
Okay.
Och jag minns så tydligt ett tillfälle när vi sitter på en restaurang eller en bar eller vad det var, vid ett bord. Och så sitter jag och håller den ena killen i handen ovanför bordet. Och den andra killen under bordet. Och ingen av dem vet om det. Alltså det var så sjukt. Ja, det var så sjukt. Det var så sjukt. För de var ju kompisar också. Ja, men det var, ja, vi var kompisar alla tre.
Okej.
Okay. Well.
Men du minns det som en trevlig tid.
Alltså det var trevligt, men det var lite rörigt och stökigt. Ja. Det blev rörigt i mitt huvud.
Vad hände sen då?
Jag tror att allt handlade om att jag gillade att bli så sedd. Egentligen var jag inte intresserad av någon av dem. Nej. Faktiskt. Jag var ju kär i en tredje som var helt ointresserad av mig. That's my life, man. Det är alltid likadant.
Okej. Okay. Mm. När du har fått vad du vill ha, så vill du ha något annat?
Nej, jag får inte vad jag vill ha.
Okej. Okay. Ja. Och det finns kan man inte. Fast jag fick se oss.
Nej, men om den här tjejen är inne på den här makttrippen som Josefin var inne på, då, och det är väldigt enkelt att upptäcka, det är ju bara så här, då får hon ju växa upp, du bara släpper och låter den växa upp först. Därför att hon, om de nu dejtar, då måste hon kunna liksom vara ärlig och stolt i det. Om det är så som Tony tänker, och som jag faktiskt också var inne på, att hon ligger med honom också, ja, men gör det enklare för er att bjuda in honom då. så behöver man inte himla så mycket.
Oj, du menar som djur inom jakten? Så att det blir en,
ja, lite till allt. Ni kan väl vara alla tre då. Hon verkar ju tycka att det är okej, uppenbarligen.
Nu rynkar Jossan på panna. Jag tror du skulle jubla.
Nej, men jag ser ju fortfarande mig och de där två killarna. Alltså, det blev så konstigt där. Jag tänkte, okay. Annars, om det
liksom, om det inte var just de två.
Nej, då kanske det kan vara lite frisläppt och lössläppt. Men jag tror att det är komplicerat när man är vänner. Så, då, nej, de ska inte hamna i säng, alla tre. Nej.
Men ska den här killen låta henne liksom styra det här spelet? Nej, utan ska hon, ska han ska helt enkelt kräva att...
Ja, det nej, det tycker inte jag. Hon måste ju få bestämma.
Ni säger ingenting till Pelle. Jag tycker, alltså, det är osäker fisk.
Varför är det hon ska beställa vem de ska berätta för? Han kan välja själv vem han berättar för. Han är också vän med den här killen. Så ur respekt för hans vän så ska han välja att berätta jag är ihop med henne. Punkt slut.
Punkt slut. Tydligt och klart från Tony.
Men lugn, de är ju inte ihop alltså.
Nej, men de håller på.
Kanske så coola ner i lite grann, va?
Coola ner lite grann. Fick se oss i stort.
Ja, men visa öppet och tydligt att ni dejtar för dem runt omkring er.
Då är du på Tonys linje helt enkelt.
Ja, men man vill inte sätta sig ner och säga, nu är det så här, förstår du. Utan det bara, det låter synas.
Okej, tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Vanessa. Först måste jag bara säga att ni är fantastiska.
Åh, tack. Härligt.
Jag och sambon har känt varandra sedan vi var tonåringar och vi har varit ett par länge. Idag är vi båda i 45-årsåldern. Min sambo har alltid tagit hand om sin kropp. Han tränar regelbundet, har tvättbräda och ser oförskämt bra ut. Min finaste älskling önskar sig julklapp att vi ska ta foton av oss poserandes i en studio. Men han vill att vi ska fotas nakna. Vi ska dölja intima delar med händerna men ändå visa upp våra kroppar. Det hade kunnat bli fina bilder men inte när man känner sig som en blandning av flodhäst och heffaklump. Så resultatet kommer att bli som att Babben fotas naken med Brad Pitt. Vet inte jag vem man skrattar åt det. Han kommer dessutom säkert vilja förstå upp fotot och hänga upp det ovanför sängen. Herregud! Det jobbiga är att jag har fått cancer och har tyvärr max 4 år kvar på jorden. Så jag förstår att han vill fota oss och ha som ett minne. Jag får inte träna för läkaren så jag har ingen chans att bli av med extra kilorna. Vad tycker ni att jag ska göra? Undrar Vanessa. Vad säger Fixes?
Ja, alltså... Jag tycker att hon ska göra det, men inte att den här bilden ska hängas upp. För jag har väninnor som har gått igenom ungefär samma grej, att de har inte varit så här tillfreds med sin kropp och hamnat i, men övertalas kanske av någon smart människa att göra en nakenfotograf och en väldigt duktig fotograf. Och de har berättat om det här som verkligen någonting som har stärkt dem i deras självbild, att de vågade göra det här och blev väldigt stolta över resultatet. Att det var ett stort steg för dem och att de trivdes med att göra det som de inte trodde själva. De hade precis den inställning som Vanessa hade. Men här är den viktiga skillnaden. De här bilderna som de tog, de finns ju bara i deras ego. De finns ju inte upptryckta eller publicerade eller sitter på väggen någonstans. Utan ingen vet jag att de har gjort det förutom dem. Så jag tycker att Vanessa kan göra det med sin partner. Men de här bilderna ska absolut inte offentliggöras eller hängas på väggen. Utan gör det om det är någonting som kan kitta ihop er. Jag tror att hon kan... faktiskt må bättre än hon tror av det, men visa inte de här bilderna. Om
du tycker det är ett vackert initiativ av Vanessas man?
Nej, jag tror tyvärr inte att det är så. Jag tror att Vanessas man tycker nog bara att det är lite härligt att visa sina muskler, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror att hon kan vinna mer på det här än vad hon faktiskt tror själv.
Okay. Josefin Kraftford?
Ja, jag känner så här, det viktiga om de ska göra det här är att de hittar en grym fotograf. Mm. Som de pratar med innan. Och den här fotografen, om han, hon, hen är grym, så kan den också ta bilder som blir bra. Så är det ju. Alla människor kan vara vackra på bild. Så är det bara.
Mm. Och, hon känner sig inte vacker. Nej, hon känner sig ful och tjock.
Fast hon kommer känna sig vacker om de börjar plåta. Hon får kanske titta i... Ja, nu kan man ju faktiskt se bilden direkt liksom, lite till kameran. Man kan koppla till datorn och så kan hon se bilden där medan de plåtar. Och att så att hon känner ett förtroende för fotografen. Då tror jag att det kan bli jättebra. Och sen får väl de ta ett beslut sen om bilderna ska hängas upp. Det kan man ju inte bestämma innan, tycker jag. Sen så kan man ju tycka...
De kan till och med stolt över dem efteråt, så här, men det här skulle vi faktiskt kunna
hänga upp. Ja, men det är det jag menar. Det kanske växer fram i att bara, wow, nej men det här, den här bilden, den har vi uppe liksom. Och sen vad andra tycker om det... Alltså, man kan ju tycka så här, ja, man kommer hem till några så har de en bild på sig själva nakna och bara...
Fyra meter hög.
Men vad fan. Nej, jag kör på det alltså.
Tack så mycket, Josefin. Vad säger Tony Irving?
Ja, I mean, jag har gjort många nakna bilder, så för mig att idén av att stå naken framför kameran...
Men du eller... älskar ju din kropp.
Nej, inte alls. Nej. Men jag har gjort det efter en tid, för det ingått i mitt jobb. Mm. Till och med att trotta över scenen i högklackar och naken kropp, det har jag gjort. Mm. Men grejen är för mig...
Varför gjorde du det då, om du var mot din vilja? Eller var...
Nej, men jag har anlitat för att göra ett jobb, och det ingår i mitt jobb, så jag ställer upp för det är en del av jobbet. Men att, om det var för mig privat, då hade jag delat på det här bilden. Jag hade inte tagit min bild tillsammans med mitt man. Jag hade låtit honom ta sin bild för sig själv med sin fina muskler och sin ego som trycker fram. Och låt honom hänga upp sin bild som alla kan se det. Sen hade jag gjort en bild av mig parallellt.
Tror du bara att det är för att han vill visa upp sina muskler? Inte för att han vill visa något fint tillsammans?
Det tror jag. Ja. Jag är inne på det spåret. För att, okay, nej, men kolla. Bara,
ja, men det är, något bara för, det är verkligen naket rent fysiskt. Bara, alltså, det är något naket filosofiskt. Är det.
Är vältränad och vill och liksom gillar din kropp, så behöver ju inte det betyda att man vill visa upp det. I det här fallet, hon har dessutom cancer, har inte så många år kvar att leva. Det är inte så konstigt att man vill ta en sån här bild, en sån här känslomässigt stark bild tillsammans. Det tycker inte jag.
Jag tycker det är inte en känslomässigt stark bild. Jag tycker att det är väldigt mycket om hans ego. Han vill göra de här bilderna. Han vill göra det här naken. Hon förmedlar i brevet till oss ganska tydligt att det här är hon inte så trygg på, men han ändå vill köra på och kanske hänga upp i vardagsrummet. Han lägger inte så mycket tid på henne.
Okej, jag måste bara ta ett ja eller nej. Ska hon ställa upp nakenbilderna?
Nej.
Nej.
Jo, gör det, men hitta en bra fotograf där, som du får förtroende för.
Precis.
Gör det, men gör det som Tony sa, ta separata bilder och några ihop.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Du sa ju något väldigt smart under låten, Josefin Kraffer.
Jag sa just det, att allt går att retuschera dessutom.
Så man kan
att,
skära man, av, man får en getingmidja.
Man kan trixa och fixa och med ganska små medel, för det är inte snyggt om det ser uppenbart retuscherat ut. Men med små medel kan man snygga till saker.
Fast där vill jag verkligen säga emot. Det är klart att det går, men hela poängen, snacka om att sabba ens självkänsla. Det blir inte bra nog, vi måste photoshoppa det lite.
Man
fixar det med ljussättningen istället. Det måste vara ärligt.
Vadå lite retusch? Vad spelar det för roll?
Hej, Dilemma-panelen. Jag är 27 år och min mamma är nästan 50 år gammal. Mina föräldrar skilde sig när jag var ung och min mamma har länge velat skaffa ett barn till. Nu har hon bestämt sig för att ta saken i egna händer. Ta tag i saken till och med. Min mamma bor inte i Sverige och hon ska ansöka om adoption i landet där hon bor, eller kanske använda en surrogatmamma. Problemet är att mamma har haft problem med hälsan. Hon har varit inne på sjukhus flera gånger de senaste åren och opererats och så vidare. Läget är inte kritiskt, men det är inte säkert att hon kommer att finnas kvar tills hennes barn är vuxet. Jag har pratat med henne om det här och frågat vem som kommer ta hand om barnet om något händer. Hon viftar bara bort den frågan. Vi har inga nära släktingar och jag tror inte att någon av hennes väninnor kommer ta hand om hennes barn. Om något skulle hända henne och hon inte kan ta hand om sitt barn om 5 eller 10 år, så sätter det mig i en väldigt jobbig situation. Jag vill absolut inte ha några egna barn. Samtidigt så vill min mamma väldigt gärna ha barn. Borde jag ändå säga till mamma att hon inte får adoptera om hon inte lyckas fixa någon som kan ta hand om barnet i värsta fall, undrar Hanna. Ja, delikat problem. Vad säger Tony?
Men jag tycker det här är delikat på många olika plan. Först är det här med åldrandet. Om en kvinna som är vid 50 skulle vilja ha ett barn, samhället fortfarande tittar lika snett på en kvinna i 50 som vill ha ett barn. Men om en kille är 50 och har barn, då är det helt okej. Så vi har den dimensionen av det hela. Men sen är det här med sjukdomen, att hennes mamma har varit inne i sjukhus. Och då måste man tycka, okej, det är lite fel av hennes mamma att vilja ha barn.
Om du tycker det alltså?
Jag tycker det är fel av...
Men om någon som Mick Jagger fick ett barn, han är 73
men det
år
handlar,
gammal.
Det är samma sak där. Om du startar en barns liv med en utgångspunkt av att du kanske, eller nästan säkert, kommer inte att vara kvar i barnens liv.
Och det finns ingen annan som kan ta
det. Då är det en liten, för mig, det är en liten no-no-fakturen.
Mm-hmm. Det är omoraliskt, tycker du? Eller?
Ja, jag tycker det är inte omoraliskt. Jag tycker det är det här situationen av att du inte är rättvis till den barn du tar in i världen. Nu, jag har ingen barn själv, så det, egentligen jag är inte den perfekta personen att svara på det här, men jag skulle säga att mamman bör inte ha barn.
Mamman bör inte skaffa barn, vad säger Jossan?
Nej, jag känner detsamma. Det är för många faktorer som gör att det inte är riktigt i läge. Jag undrar lite, var någonstans kan hon ensam och förmodligen då inte var vid livet så länge till eller ja, var det nu? Hon var sjuk på något sätt.
Ja, hon var sjuk men inte så här kritiskt direkt.
Ja, men ändå liksom. Och alltså, var kan hon adoptera någonstans, undrar jag. Det tycker jag är konstigt. Och jag tycker att om hon nu kan det någonstans...
Hon bor i ett annat land, så det kan på tillåtet där. Mm.
Jo, jag vet. Men det låter ändå som så här, herregud, hon är 50 plus, hon är själv och hon är dessutom sjuk. Alltså de tre grejerna. Och så är det ju, tycker jag då, just det här med adoption, för det, barnet kom, liksom, har ju redan gått igenom något och så ska det kanske behöva gå igenom en tuff grej igen då, om hon går bort för tidigt, mamman.
Du tycker det är otäckt ut barnet? Men ja, om vi skippar det rent juridiska och lagliga i det här, utan bara rent moraliskt, vad tycker du?
Ja, men då tycker jag väl att det går inte att så här, stoppa eller förbjuda. Den här mamman måste ju få göra som hon vill och enligt lag och ordning.
Tycker du hon är egoist?
Lite.
Ja. Tony nickar.
Ja, men lite grann. Men det är liksom...
Fixeras, vad säger du?
Nej, men jag tror att vi alla är rörande eniga om brevskrivarens inställning här. Jag tycker inte heller. Jag tycker att det är ganska förkastligt av mamman att vara så egoistisk. Och det jag brukar säga till folk som är i den här situationen, eller när jag tänker på det själv kanske mera, är att det handlar inte så mycket om kan du ta hand om barnet just nu, utan kommer du ihåg när dina tidigare barn, till exempel när dottern, när hon var tonåring och all den uppmärksamheten och det engagemanget och den energin som det krävdes, kommer du orka lägga ner det när du är 68 år? Mm. Tveksamt. Och det tror jag kan få mamman att höra till. Men sen är det också här, i Sverige så är högsta adoptionsåldern 45 år. Och jag har, nu vet ju inte jag vilket land
det
är.
Men nu bor hon ju utomlands.
Ja, jag vet inte vilket land det är. Jag försökte faktiskt googla lite snabbt här nu, hittade ingenting. Men jag har svårt att se att det skulle skilja jättemycket. Ja, igen, jag vet inte var hon bor, men så att jag tror att det här kan vara att hon faktiskt inte får vare sig använda surrogatmamma eller adoptera i den ålder hon är.
Men alltså, dottern här, Hanna, frågar helt enkelt oss eller er, ska hon förbjuda sin mamma att skaffa barn?
Alltså, hon kan ju inte förbjuda sin mamma, det kan hon ju inte, men hon kan ju det tydligaste förklara olämpligheten i det här.
Och ni håller med?
Ja, jag håller med 100%.
Alltså, för mig handlar det bara om det där med sjukdomen. För att kolla, Janet Jackson är gravid just nu. Mm. Och hon är ganska gammal.
Ja, men är det bra då, bara för att hon är känd? Eller?
Nej, jag menar bara att det behöver inte... Alltså, det där med att vara 50, idag lever vi tills vi är 90-100 bast.
Men pappan finns väl med i bilden här då, med Janet Jackson, eller?
Ja, men det tycker inte jag... Jag tycker inte att det är det relevanta här.
Ja,
jag
det är väl det ganska relevant.
Men lite relevant, men alltså grejen är... Det är inte så att du blir så här... Åh, du är så trött sen när du är 60-65, så behöver det inte vara.
Nej, men då ska man inte skaffa barn när man är över 40 överhuvudtaget. Alltså.
Jag kan bara prata utifrån mig själv. Förlåt att jag gör det här hela tiden. Men jag är 50 och jag och min man diskuterade att adoptera. Och vi bestämde att inte göra det. För jag kan inte se mig själv som en 70-årig gubbe. Oavsett om jag kommer att leva till 99 år gammal. Jag kan inte se mig själv som 70 med en 20-åring. För jag vet hur jag var som 20-åring. Jag var en skitstövel.
Men alltså jag kan se det.
Det är en konstig argumentation. Ja.
Alltså, ja, och grejen är att du kommer... Du är inte... Ja, nej, I won't go there. Men...
Won't go there, säger du. Okej, okay. Och Tony Övergren är emot det här. Och du är i princip emot det också, faktiskt. Mm.
Ja.
Tack. Hej, jag heter Betty. Jag och min kille har varit tillsammans i 2,5 år. När vi började träffas var han mitt i en skilsmässa. Han och exfrun hade ett hus tillsammans. De kom överens om att sälja det själva utan juridisk bodelning. Det har varit flera turer kring det här huset. Ena stunden ska de sälja det, andra gången ska hans exfru bo kvar och köpa ut honom. Problemet är att det här har pågått sedan vi träffades för 2,5 år sedan. Jag försöker att vara stöttande och förstående, men stundtals tappar jag tålamodet och pressar min kille för att det ska hända något. Men han svarar bara att han gör så gott han kan. Problemet är att vi två inte kan köpa hus ihop eftersom hans pengar är uppknutna i deras hus. Och jag vill inte köpa ut exet. Och jag vill inte köpa ut exet och bo i deras gamla hus där de har haft ett liv. Jag vill gå vidare i vårt förhållande. Hans ex bor i huset tillsammans med deras barn, så jag förstår att han inte vill tvinga dem ut ur huset. Men jag har väntat i över 2 år nu på att ta nästa steg och skaffa hus med honom. Så jag undrar, hur länge ska jag behöva vänta, undrar Betty. Tony, vad säger du?
Jag tycker du kan sitta där och vänta. Han tar hand om sin barn, han tar hand om sin fru, han låter dem ha kontinuitet i sitt liv. Och han tar sitt ansvar gentemot mot sitt barn. Låt dem leva kvar. Vill du ha någon andrens välanvänd god, så får du ta konsekvenserna av hans bagage som följer med honom.
Det säger jag. Mm. Men han säger ju att det kommer att ske, det kommer att ske.
Ja, någon gång när barnen är fullvuxen och flyttar hemifrån och betalar sin egen räkning.
Men det känns inte som att han använder det som argument. Att han, det känns som att man bara förhalar hela tiden.
Ja. Nej, men jag tycker för mig det här är en ganska självklarhet.
Hon ska vänta ut honom helt enkelt. Vad säger Jossan?
Jag tycker också man kan ta det lite lugnt i det här läget. Och den där drömmen om hus... jag är skeptisk. Det är en
besatt... skilsmässa lång väg.
Ja, nej, men jag vet inte hur de bor just nu och sådär. Men just den där hus, så här, ah, men då måste vi ha ett hus, för det hade ni. Nej, så behöver det faktiskt inte vara. Har hon barn också? Missade jag något där? Nej. Nej. Nej, men då... chill.
Det står inte så i alla fall.
Nej, men ta det lite lugnt. Som sagt, det kommer ske i framtiden. Var nöjd och glad och kär så länge.
Nöjd och glad och kär så länge och vänta ut. Då har vi en sammanlagda åsikt från Tony och Jossan. Vad säger jag, Anna?
Ja, men det finns en möjlig komplikation här. Det är det att vi vet ju inte om de ens bor ihop idag. Det kanske är så att de inte kan bo ihop förrän de har köpt det här huset. För vi vet ju inte var de befinner sig. De kan vara någonstans där det inte ens finns tillgängliga lägenheter. Så att de kanske har väntat i 2 år på dem att de ska flytta ihop. Men ja, jag ska bara sälja huset först och då blir det inte bra. Men egentligen håller jag med både Tony och Jossan här, även om det irriterar mig att göra det. Men komplikationen här är ju egentligen inte hans beteende, utan det är de dubbla signaler han sänder till henne. Att han säger liksom att jag ska sälja det här, jag ska. Så att jag tycker att hon behöver sätta sig med honom. Så här, du, vi måste liksom reda ut det här. Jag förstår om du behöver ta hand om din familj eller om du vill att dina barn ska liksom bo bra. Men då måste du säga det. Mm. Så att jag inte går omkring i falska förhoppningar och väntar på att vi ska flytta ihop.
Det luktar lite grann, jag ska lämna min fru.
Ja, men lite den grejen. Så att få honom att tala ur skägget och säger han nej, men vi ska sälja det nu. Bra, då sätter vi en deadline när det ska vara sålt.
Så är det du vill säga till Betty helt enkelt att fråga honom om det handlar om att barnen ska bli vuxna, är det du?
Ja, liksom be honom vara ärlig hur han tänker i det här. Ska vi sälja det inte?
Håller du med om det, Tony, eller?
Nej, jag fortfarande säger att hon ska bara hålla tyst och låta honom vänta tills barnen är förlåt.
Du ska inte ställa några frågor. Ska bara, face the music, nu är det så här.
Jag tycker mer istället krav. Alltså, en tidsgräns tycker jag. Tidsgränser funkar för alla problem. Sätt upp en tidsgräns att inom ... år.
Men det finns en tidsgräns när barnen blir självständiga.
Fast det har inte sagt heller. Det kan ju vara så att han förhalar det. Att han är liksom...
Ja, men
det,
jag menar, år och månader och timmar och minuter och allt det där, det är ju faktiskt faktum. Så därför tycker jag, när barnen är mogna, alltså
Betty misstänker nog att han trivs bättre här, när det är särbo.
Det kan vara den. Och det är inte att förakta. Särbo, det är min dröm.
Ja, fast nu gör ju hon det.
Så hon ska inte ge ultimatum. Vänta, säger Tony.
Särbo är min dröm.
Tidsgräns, säger Jossan.
Ja, tidsgräns och be honom lägga korten på bordet.
Tack.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Vi pratar om vilket som är bäst. Särbo eller sambo? Särbo eller sambo?
Sambo.
Sambo. Särbo eller sambo, Jossan?
Särbo.
Särbo eller sambo?
Sambo.
Sambo.
Jag
tänkte att du tyckte du just då argumentera för särbo här innan.
Nej, absolut
inte. Nej, okej. Oj, det blir känsligt.
Vad ska min sambo säga nu?
Vad säger du, Anders?
Kulbo. Vad heter Djurholm? Kulbo. De har kul ihop.
Fel.
Jag vet inte, det var ju någon som sa så. Men Håkan Juholt, alltså den förra partiledaren för Susanna, som myntade det uttrycket. Det var väl helt enkelt när man är särbo fast har kul ihop.
Ja, men det är till skillnad från att vara särbo och inte ha kul ihop.
Men det är det man har när man är särbo. Och sambo, tråkbo.
Eller var han särbo?
Hallå!
Vilken bitter människa!
Vilka blickar jag fick!
Och du trampar på ömma tår här. De vet att du har rätt. De vet att du har rätt. Det är därför det är känsligt. Det är därför de är så aggressiva.
Jag märker det.
Annars skulle du bara ta dem en nypa salt. Men liksom, de hugger för att de vet innerst inne så har de ett tråkigt liv med sina partner. Nej då, jag vet
inte. Det är inte en avundsjuka som talar här, tror jag.
Kanske drar för långa växlar. Hörrni, Gustav är nästa brevskrivare. Han är rädd att bo med sin rumskompis, på tal om sambo, men har inte råd att flytta. Och han är rädd. Vi ska läsa hela hans brev om en stund. Hej Dilemma-panelen, jag heter Gustav. Jag har flyttat till Stockholm tillsammans med en kompis för ett tag sedan. Min kompis hade en släkting med en tom lägenhet som vi kunde hyra till ett bra pris. Vilket var superskönt eftersom det är svårt att hitta. Men min kompis kan inte få in i sin skalla att han måste låsa dörren efter sig när han lämnar lägenheten. Där vi växte upp så är det vanligt att folk inte låser efter sig. Men han får inte in det i sina rutiner och det verkar vara omöjligt att lära honom. Jag har prövat att sätta upp en lapp vid dörren och det funkar i några dagar. Men jag kommer fortfarande hem till en öppen dörr om man lämnar lägenheten sist. Vilket han oftast gör eftersom han börjar jobba senare än jag. Jag känner mig inte trygg helt enkelt. Jag går runt och oroar mig för varje dag för att jag ska komma hem och lägenheten ska vara rensad. Även om han skulle lära sig att börja låsa mer så kommer jag fortfarande vara orolig. Jag har letat lägenhet för att flytta in i något eget. Men som priserna är så får jag inte mycket över på min lön. Borde jag bo kvar hos min kompis och leva i konstant oro? Eller ska jag flytta och lägga nästan hela min lön på hyra? Undrar han livrädd Gustav. Vad säger Jossan?
Ja, jag säger det finns en jätteenkel lösning faktiskt på det här. Och det är att de byter lås. Det får han stå för. Men det finns ju såna här självlåsande. Mm. Så att dörren låser sig när man slår igen den. Så får polaren helt enkelt lära sig att ha nyckeln med sig istället.
Vem ska bekosta det här, den nya dörren då?
Ja, men det kan faktiskt han göra, tycker jag, som är orolig. Jag tycker att det finns något lite skönt med att bara skita i och låsa dörren, såklart.
Jag låser inte min dörr heller.
Men vet du, det gör inte jag heller.
Jag bor mitt i Stockholm. Alltså, jag bor högst upp. Alltså, om tjuvarna kommer in, vad ska de göra då? Vi tar högst upp, det gör vi. Och hissen funkar inte heller. Och så liksom, ska de först genom portkoden, så ska de länsa med lägenhet och sen så funkar inte hissen. Så ska de ta trapporna och kanske träffa mina grannar på vägen ner. Jag tror att tjuvarna orkar inte med, helt enkelt.
Ja, men
och sen brukar jag musik på hemma för att man ska tro att jag är hemma. Så nu, ja, på repeat. Michael Bolton och sånt där, riktigt illa. Och sen, vad säger jag?
Jag tror att vi alla tre har precis samma tanke. Och de här låsen går att köpa i alla liksom, butiker som säljer järnvaror. Man behöver inte gå till en låsbutik, utan de finns överallt. Och man behöver inte, som du sa, Anders, det är inte en hel dörr dit. För lås har ju idag, det är standardfesten på lås, att man köper bara själva låsbiten och pillar ut gamla och sätter i nya.
Alltså det är så?
Ja, oja, det har jag gjort själv nämligen. Jag hade då tvärtom, jag hade ett så här självlåsande lås och glömde ta med, det gick igen bakom hela tiden. Och efter att låsmedlen hade borrat upp det där fyra gånger så satte jag i ett sånt där man måste låsa med nyckel istället. För att, så man kan göra åt båda håll helt enkelt. Men absolut, byt lås, det kostar det. Det kostar under 1000 kronor. Och det är, ja visst, det är några hundralappar. Men det kommer vara väl värt den nattsömnen, tror jag.
Men med hans rutiner så känns det som att han kommer ju att glömma det där. Och sen så går dörren igen och sen shit.
Det kommer bli dyrt för kompisar.
Ja, men det är inte brevskrivarens problem.
Nej, det är inte brevskrivarens problem. Tony,
jag tycker det är helt fantastiskt att ha en kompis som bor i en storstad som är inte rädd. Tänk dig en person som verkligen kliver upp i Stockholm och inte rädd för det som kommer att hända. Mm. Att bo tillsammans med en sån person kan vara så befriande.
Verkligen.
Men kanske den som är så naiv och fri av fear blir av med hans kompis som egentligen tänker flytta ändå. Om du förstår vad jag, det kan inte vara roligt att bo med någon som är så rädd som honom. Att bli irriterad när dörren är olåst som är helt panikslagen.
Jag tror att det är precis som du säger också, om man är som jag då, som är uppvuxen här i stan, innerstan, alltså, då kanske man inte alltid har varit så noga med att låsa dörren. Jag vet inte, på 70- och 80-talet var det mindre tjuvar då? Jag vet inte. Men
är inte tjuvarna ute i förorterna i villorna och sådär? Det är lätt att ta sig in. Det är påskår, det är folk. Alltså det ska bökas. Det är en stor risk.
Lägenhetsinbrotten ökar otroligt mycket och de ökar i olåsta lägenheter bland folk som är hemma. Så är det. Det är det man pratar om nu. Det är den nya typen av inbrott.
Och sen gör de en ful grej. Det är att de bara går in i hallen och bara tar plånböcker och jackfickor och sånt och drar.
Badminton, spela badminton när han inte är hemma. Kan inte den här Gustav försöka lära sin partner eller sin rumskompis en läxa genom att själv länsa lägenheten? Se! Så Så här går det när man inte låser. Ja. Han tycker hem tidigare från jobbet och sen så snor han sten och lägger dem på en körgalen. Som säljer han en billigt. Ja.
Då flyttar hans kompis tillbaka till stan de kom ifrån och så kan de inte bo själva.
Nej, jag tycker så här. Jag tycker han ska byta låsen, betala det själv och sen nöja sig med att bo med en sån härlig person som har inte så stor rädsla.
Vackert sagt. Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag heter Oleg. Jag har en anställd på jobbet som är en extrem paragrafryttare. Vilket egentligen är bra eftersom han är noggrann. Grann. Men han sinkar hela företaget. Han har alltid invändningar med allt som sägs och görs på jobbet. Man får skriva på avtal om sekretess när man ska ha möte med honom. Och när vi skulle åka buss på kickoffen så bad han om att få se hur försäkringsavtalet såg ut. Sen skulle han kolla med försäkringsbolaget att bussfirman hade betalat premien. Allting tar sin tid. Vi skulle behöva anställa en jurist för att ta tid att kolla upp alla frågor som han har. Men vi är ett litet företag och har inte råd med en jurist. Istället så går det ut över hans arbetsprestation och vårt arbete. Han har knappt tid att sköta sina arbetsuppgifter eftersom han alltid ska kolla upp allt. Dessutom så blir det alltid en bromskloss om man ska samarbeta med honom. Vilket gör att företaget inte fungerar som det ska. Men han menar att han måste hålla ryggen fri för företagets räkning. Och han har ju inte direkt fel, även om han ofta överdriver. Om jag ger honom en deadline så kan han inte hålla den för att det tillkom mer jobb än väntat, som han säger. Eftersom han ska kolla upp 1000 extra saker. Vad ska jag göra för att få honom att släppa lagboken och göra det jag anställt honom för? Undrar Oleg. Vad säger Fixif?
Jag tänkte just på det här med deadlines. Och vad den här killen behöver, det är ju ganska tajta deadlines. Så att han inte har möjlighet att göra de utflykterna. Och att man också markerar att det är inte acceptabelt att du i efterhand kommer att säga jag behöver mer tid. Det här uppgiften som ska göras, det här tidsrymden, det är det du har på dig. Men, och sen funderar jag också på om det kan vara en idé att göra den här killen... Jag tänker så här, om man får honom på något sätt typ så här facklig representant eller någonting därför att då kan han ta stöd av facket, då kan han ha någon mailadress och bara, oj, jag har alla de här funderingarna kring alla de här försäkringarna, så mailar han iväg det och i tilltron att någon kan hjälpa honom med det här, så kan han släppa det så att han kan skjutsa de här bollarna vidare till någon annan. Det i kombination med tajta deadlines som gör att han måste fokusera på sitt arbete och ingenting annat, tror jag är lösningen.
Tydligt, Jossan, vad säger du?
Han behöver säga ett ligg, tror jag.
Jag tror nästan du satte finger på det. Men du får ändå utveckla det.
Men jag bara känner så här, shit, vilken jobbig snubbe. Och så tänker jag bara, vad är det som gör att han håller på det här viset?
Men det är väl nästan en diagnos, eller inte det?
Nej, jag tror att det var just det jag sa. Han behöver get laid och då kommer den kanske släppa. Bara...
Men förstår du vad han kommer att anteckna under det ligget?
Och läsa in oss situationen på kondomen. Så här,
han kommer kolla om försäkrings... Hon har betalt försäkrings...
Nej, men han behöver säga en redig omgång liksom. Så att säga, bli tagen på sängen verkligen också. Så att han inte ens har chansen att kontrollera någonting.
Okay.
Han behöver ju släppa på kontrollen.
Sex och alkohol, det är det du säger. Tony Örgård,
säger jag håller med dem båda två till 100%. Ingenting annat att säga. Problem är löst.
Har du träffat någon sån här typ någon gång? Alltså?
Ja.
lever du med sån här typ?
Nej, inte alls. Nej, inte så. Men jag har bott med en gång och jag kan säga att ligger med dem, det funkar.
Exakt.
Och du löste det så här alltså?
Bara tillfälligt.
Ja, det vore ju tråkigt om det var permanent, då får man inte ligga mer.
Nej, alltså.
Hur lång tid håller sig det där ligget tills han går tillbaka till sina gamla vanor igen?
Med tanke på att han verkar inte ha fått något på väldigt länge så kommer det nog också hålla ganska så länge. Men det är klart att det gärna får upprepas.
Better safe than sorry.
Men han kanske får åt ligget så kommer han tillbaka helt med en slokhatt och en scarf och känna att...
Jag tror det.
Carpe diem och massa konstiga uttryck.
Perfekt. Då får man vara glad för hans skull.
Okej. Men du, vad ska han göra då?
Ja.
Vad ska Oleg göra? Vad ska han göra med den här killen? Ska han sparka honom eller vad ska han... kan inte tvinga honom till ett ligg med den?
Nej, men han kanske kan få honom dejta någon eller något. Nej, men alltså jag tycker såna här människor är otroligt
Tinder
jobbiga.
Tinder bara, det swipar han ju hela. För han kan ju räkna också hur många han får nobben av.
Två alternativ, antingen gå in och liksom stötta honom för han har ju någon typ av problem alltså. Mm. Eller så är det bara get rid of him.
Okej, sista ordet då.
Utnyttja det, starta en förening eller sätta honom som facklig representant och hyra någon från honom att ligga med. Ja, man kan inte tänka det själv.
Du förordar prostitution.
Oh my god, nej! Det är inte det som jag, men det låter som det, eller hur?
Hyra någon. Hyra någon stackare som ska... Ja, ja.
Så,
oh my god.
Här har vi ett råd som är direkt olagligt. Men då får du sista ordet.
Nej, men jag vill ju bara hålla med allt som sägs här. Jag tycker att alla säger bra saker.
Ja, men det finns väl det här Dovas på Söder, va? Mm. Dit kan ta honom dit med en blöt lördag natt.
Men då är det chokladjul, det finns varje gång där, då.
Ja. Nej, men låt honom jobba med facket, det är väl bra.
Okej, tack. Hej Dilemma-panelen, jag heter Ines. Min kille har börjat att använda mina träningskläder hemma. Jag blev chockad när jag kom hem och upptäckte att han satt där i mina tights och ett rosa linne. Men han menar att det är ett sätt att vara nära mig. Han känner min lukt när jag är borta. Men jag tycker att det är lite konstigt. Jag har frågat om han är intresserad av crossdressing. Han säger att det inte har något med det att göra. Men jag är ändå osäker. Han hade kunnat använda en hoodie eller något annat plagg, men han menar att mina träningskläder luktar mer. Jag gillar när han är manlig och jag tycker det känns väldigt olustigt när han sitter i kvinnliga träningskläder när jag kommer hem från jobbet. Borde jag förbjuda honom att använda mina träningskläder, undrar Ines. Vad säger Tony?
Jag börjar med det här med fetish, för jag tror i min värld, alla människor har fetish på något sätt. Det spelar ingen roll, män eller kvinnor, alla har någon liten twist hit och dit. Om det är bara att han sitter där i din kläder när du är inte hemma och har lite roligt med sig själv. Och?
En liten tight tops, och är inte det konstigt att cykelbralla? Ja.
Nej, jag tycker inte att jag har gjort det själv, men jag tycker inte det är konstigt.
Vad säger
jag? Men alltså, jag tycker inte heller, man behöver inte sätta en titel på att, aha, det här är, vad sa du, cross... Vad det nu
crossdressing.
Alltså,
han väljer en annan kvinnoväg klädmässigt, så att säga.
Nu är det ju så, jag gillar ju när män klär sig lite så här androgynt till exempel. Jag går igång på det själv. Jag tycker om liksom när det är lite så här, men lite härligt. Alltså jag tycker det låter lite sexigt, så att hade min kille haft suttit där i mina leopard tights och en liten chockrosa topp, så hade jag nog ändå tyckt det var lite härligt. Jag hade gått igång på det.
Du hade gått igång på det. Vad säger Fexeus? Hade du gått igång?
Har Josefins träningskläder på mig? Det återstår att se.
Tror du hade dem idag?
Nej, det här är mina.
Ja, det är mina. Jaha,
ja,
förlåt.
Ja. De ser likadana ut, men de luktar annorlunda.
Ja, just det.
Nej, men jag tycker att alltså, hans förklaring är ju jättesuspekt. Därför att om det var lukten han ville åt, då hade han ju kunnat trycka upp dem i näsan istället. Mm. Samtidigt så tycker jag att det är lite härligt att han verkar inte ha något problem med. Hon kommer hem och det är inte så att han skyndar in på toaletten och låser in sig och byter om. Utan här sitter jag i dina kläder. Mm. Att han så här bejakar det tycker jag är det positiva i det här. Mm. Men... han behöver ju krypa till korset om vad det här egentligen handlar om. För den här luktgrejen håller ju inte. Och då får de väl se vad de kan göra av det. Men det bästa är väl kanske, om hon nu inte vill se honom i det, han gärna vill ha det på sig, då får hon väl säga, men du, jag vill inte se det där. Och så fattar han att det här gör jag när hon inte är hemma då.
Mm.
Det tror jag kan vara det
för
bästa.
Problemet är just att Ines går inte igång på det här. Hon vill ju ha honom manlig och han drar åt det kvinnliga hållet.
Så han får göra det här på sitt håll, tänker jag. Men sluta inte.
Hur ser du på det, Tony?
Jag bara har svårt med träningskläder att se det som manligt och kvinnligt. För oavsett när jag har varit på gymmet, så hälften av killar ser kvinnligt ut i den träningskläder de börjar ha på sig.
Mm.
För en serie medelålders gubbar i tight spandex är inte helst manligt.
Nej, men det är väl en sport-BH här, tänker jag, kanske. Något sånt.
Ja, det är just BH, tror jag, som är
För mig så tycker jag inte att det är en onormal grej, för jag känner väldigt, väldigt många som gör såna grejer.
Det är inte så konstigt heller att killar kan gå igång på att ha tajta kläder, till exempel. Alltså, det är inte en slump att snubbar som tränar mycket ofta har väldigt tajta brallor och tajt liten t-shirt. Det handlar ju om att man liksom... att det är något skönt i det. Sådär, och,
men problemet är ju... Ni går lite runt problemet. Problemet är ju att Ines går inte igång på det här.
Det här
är en konflikt hos henne.
Ja, så därför tycker jag... Jag har två förslag. Det ena är att hon ska prova... Ge det ett försök att komma hem en gång och göra en så här porrig grej av det. Mm. Testa. Försök gå emot din instinkt där lite grann.
Mm.
Och se om det kan hända någonting i det. Och funkar inte det, då bara låt honom ha kläderna och sen liksom kommer han väl byta om. Och så kan...
Så hon ska kolla egentligen vad det är som ligger bakom detta och låtsas gå igång på något sätt och se hur långt kvinnoträsket han vill gå till.
Nej, men alltså, det är ju inte kvinnoträsket man vill ha tajta kläder eller hennes kläder på sig.
Fast hon uppfattar det ju så, Ines.
Men det är också det här är en del av honom. Det är någonting i honom som gör att han vill leva ut det här. Och han gör det när hon är inte hemma och han sitter kvar när hon är hemma. Så det pratar om, det sätter upp några grundregel. Så här är det, vill du leva ut den sidan av ditt liv så får du göra det. Om hon kan acceptera att han kommer att göra det när hon är inte där. Mm. Om hon kan inte ens acceptera detta, då ska de sluta.
För hon har ju upptäckt en sida hos honom som hon inte är säker på att hon tycker om.
Nej. Så då har hon ett val. Ja. Acceptera det. Kom till botten eller lämna honom.
Okej. Okay. Sista ordet får du, Henrik.
Nej, men det cirkeln är sluten. Det var ju det jag sa från början. Att se om det går. Att du får sköta det här när jag inte är hemma. Och som Tony säger, om inte det går, då kanske de måste gå skilda håll.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack så jättemycket för att du var här och spred dina visdomsord, Henrik Fussius.
Tack, tack.
Tack Josefin Crawford.
Tack.
För dina U-svängar och pilbågar hit och dit. Och Tony Irving.
Tack.
Trevligt.
Tack.
Sen kan du där hemma mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Gör det på en gång. dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att du byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Ha nu en skön söndag, hörni ni. Och vi säger god jul och hej.
God jul. Hej då. God jul. Eller jul, menar jag.